Hej och välkomna till Skolsverige, podden av, med, för och under och i skolan. Typ. Jag lyssnade igenom ett gammalt avsnitt och då sa jag något sån grej som lät bra. Hur som helst. Hej och välkomna till Skolsverige, podden som finns på iTunes, Acast, Skolsverige. Och fram till den 11 december kan du rösta på oss i Svenska podcastpriset. Gör gärna det en gång om dagen. Berätta för dina vänner så att de röstar en gång om dagen. Och gör du det så kommer vi fortsätta spela in fler. Vi ska inte hota folk, vi kommer fortsätta spela in fler avsnitt ändå. Men nu som helst, vi blir glada. Dagens avsnitt handlar om den tidlösa kunskapen. Finns det någon sån? Det här är Skolsverige. Hej Karin, hur är läget?
Det är bra tror jag, det läckar mot jul, det var första advent.
Ja, ja, absolut att göra det. För 2 veckor sedan var jag på landet på helgen.
Aha.
Det är ingen människa som bryr sig om. Men då bestämde jag mig för att nej, nu ska jag tvinga mig själv i julkänsla. För att det är ju så med julen att man jobbar på, jobbar på, jobbar på. Mm. Sen så bara får man semester, man kraschar, man blir människa. Och sen är det typ 2 dagar till julafton. Och sen är allt det över. Man missar liksom hela den grejen. Så jag bestämmer mig för att jag ska börja fira jul.
Åh, du tänker så.
Jag har börjat baka lussekatter och grejer. Jo, jag vet allt det där. Jag är helt inne på det. Stenhårt. Stenhårt.
Är det sant?
Där är jag just nu. Vart är du någonstans?
Ja, men jag borde ju vara där. Mina barn påpekade det för mig i första advent, alltså häromdagen. Mm. Att Karin, mamma, vi borde ju sätta den där pepparkaksdegen som vi gör. Och jag bara, ja. Eller så bara skiter vi det. Och de höll på att dö av frustration, jag förstör deras barndom, allt möjligt. Så jag får väl göra det då. Men jag har tagit fram adventsljusstaken och jag har satt fram en halmtomte. Så att jag menar, jo, det är läckare mot jul. Jag har ingen som helst julfeeling dock.
Nej, jag börjar jobba på den. Jag tror att det är ett medvetet val att välja sinnesstämning. Så att jag har börjat välja och gå runt och känna mig lite mer harmoniska med saker och ting. Det är sant, jag förbereder dig.
Ja, ja.
Det är en grej. Okay. Den här podden, harmonisk eller inte, funkar på samma sätt som den har gjort i alla andra avsnitt. Har den alltid varit det? Nej, den har inte varit. Hur som helst, det är först lite spanier, sen är det ett tema, den tidlösa kunskapen just idag. Och sen på slutet är det en krönika.
Hade du svårt att hitta in här idag?
Nej, för vi spelar in här på samma ställe varje vecka. Så det är 75 avsnitt ungefär. Så jag hittar. Men jag blev förvånad över att det var så mycket folk. Så jag tänkte direkt, jag går och sätter mig och gömmer mig i ett hörn. För jag vill inte bli störd av de här människorna.
Nej, eller det hur? Det är jättemycket folk i rörelse här idag. För att det är så kallat öppet hus. Och det är ju en sån här företeelse som man måste hantera när man är lärare på gymnasiet. Vet du vad det är?
Ja, jag tror gymnasiet, jag tror också till viss del högstadiet. Alltså man har sådana grejer också. Mina elever blev inbjudna på öppet hus förra veckan för de ska börja på den lokala högstadieskolan. Det finns någon sån grej i det. Men jag vet ju att vi inte har sånt. Så det är ju någonting som uppenbarligen händer i er del av skolsystemet så.
Och vi har ju det är en ren och skär marknadsföringsgrej.
Ja, har alla gymnasieskolor öppet hus?
Det skulle jag säga att de har. Alla har öppet hus. Alla deltar inte i gymnasiemässan. Alla deltar liksom inte utan jag vet att Samskolan som är en gymnasieskola också är här, privatskola i Göteborg. De satte in för något år sedan satte de in en stor annons där vi sa, vi kommer inte att betala massa pengar och finnas på gymnasiemässan. En intresserad av oss, kom till våra öppet hus så ni får se hur skolan verkligen fungerar.
Mm. För att det är naturligtvis stora summor pengar som ligger där. Det handlar om att man vill ha mer skattepengar, men man vill få fler. Alltså så här, får man fler elever, har man en framgångsrik marknadsföring, får man fler elever, då får man mer pengar, då kan man fortsätta som man gör.
Mm.
Annars måste man lägga av folk och måste skära ner verksamhet.
Mm. Det där är ju en dubbel grej, för att det läggs väldigt mycket pengar på den här marknadsföringen. Och det anses då som att man måste göra det för att liksom få folk att välja ens skola. Och här i Göteborg är konkurrenssituationen enorm, så vi lägger väldigt mycket tid, kraft och pengar på detta. Samtidigt så har vi ju egentligen inte kompetensen för det, för att det är ju lärare som står och hittar på hur kan vi göra.
Alltså ni är inga kommunikatörer som hjälper?
Nej, liksom. Absolut inte. Alltså bara liksom mer på förvaltningen, men inte speciellt mycket. Så att det där är ju liksom, ja, det där, jag tycker det där är lite skavigt. Och samtidigt så är det ju naturligtvis så att välja ska man ju. Och det ska ju eleverna göra. Mm. Men jag är inte så säker på att... Ja, jag vet inte hur mycket det ger och hur mycket bild de får. Men det kanske man får. Jag vet inte. Jag har inte varit där, så jag har gjort det själv.
Nej. Nej, men det beror på helt naturligtvis vad man har för kriterier när man väljer gymnasieskola. Jag vet, när jag valde gymnasieskola, jag växte upp inte i Göteborg utan i mindre samhälle. Då valde jag så här, nej, jag tar den som är närmast.
Ja,
det var ju schysst att gå dit och kolla på vilken skola jag skulle gå. Men det handlar mer om så här, vilket program ska jag välja här. Ja. Jag brydde mig inte så mycket om vilken skola. Visst, jag hade kunnat åka in till stan eller åka till grannkommunen eller så, men nej. Palla.
Nej, men precis. Och jag tänker ju att egentligen så har ungarna rätt så tydligt klart för sig vad de vill. Mm. Och sen handlar det om att bara hitta ett program som passar.
Yep.
Och egentligen så tror jag att vi lägger alldeles för mycket vikt vid det där jädra valet faktiskt. Oavsett om valet är bra eller inte.
Ja, gud ja. Mm. Det om det.
Ja.
Jag har en spaning. För några veckor sedan så berättade jag att jag rotade igenom en gammal hårddisk och hittade ett gammalt tema som några av mina kollegor hade planerat. Så anpassade vi det. Vi hade det för typ 10 år sedan kanske. Nej, 7 eller något sånt. Kanske 10. Och nu gör vi om det. Inte riktigt exakt, men jag har anpassat vissa uppgifter med samma struktur. Jag har liksom uppdaterat efter förmågor och centralt innehåll och så. För det kom till från början på under LBO 94. Men istället för att hitta på allt från början så och så. Gör en spaning på det. Det temat tog 6 veckor att genomföra. En och en halv vecka in så har vi genomfört hälften av innehållet. Vilket är så här, jaha, det kommer ju aldrig hålla så länge som vi hade tänkt att det skulle hålla. Det kommer aldrig hålla så länge som det höll sist. Och här är själva grejen. Problemet är att uppgifter som du förut tog en vecka för mina elever att genomföra, gör de på typ 2 lektioner nu.
För att?
För att de jobbar mycket snabbare.
För att?
För att de är, alltså, det är någonting bara så här, jag tror att vi hade ett lägre tempo i vår undervisning förut. För skillnaden av de här åren är att eleverna har mer schemalagd tematisk undervisning, alltså NHS-undervisning. Vi har lagt ut mer tid, fler timmar i veckan. Så. Men ändå så är det så att det som tog en hel vecka förut gör de jättesnabbt nu.
Processar de kunskap snabbare menar du?
Nej, jag vet inte. Jag bara säger att det går mycket, mycket, mycket snabbare. Och det är inte bara, vissa elever är väldigt snabba. Men även de som är lite långsamma i sin produktion, inte långsamma som att de är tröga, utan långsamma som att liksom, det går inte lika fort, är klara gott och väl inom den tidsramen som eleverna för flera år sedan hade fått.
Det är ju skitintressant. För frågan är ju, blir det samma kvalitet i resultat?
Det kan man fundera. Det kan man verkligen fundera på. Jag tror innehållsmässigt ja. Jag tror faktamässigt ja. Jag tror att de lade mer tid på... på den tiden var det fortfarande folk som skrev för hand. Och då kanske man lade mer tid på att skriva snyggt. Eller liksom de liksom utsmyckade sitt arbete mer. För det var mer en grej. Även om de skrev på datorn så liksom var det mer tid för sådana grejer. Jag tror det fanns mer tid. Jag tror det var mer makligare takt på saker vi gjorde. Och jag ser inte det på, som att det är något dåligt eller något bra. Man kan ju tycka att effektivt, de här eleverna lär sig mer. Schleicher hade varit nöjd. Eller så kan man tänka så här, tagga ner lite. Det blev uppenbarligen folk av dem som gjorde det här sist. Det kommer att bli folk av er också. Andas lite, chilla lite. Man kan se det på olika sätt. Jag vet inte vad som är bra eller dåligt.
Det är intressant, för att det är ju någonting i det där. För att, jag tycker ju det är intressant att se liksom ett tv-program eller en från 60-talet, 80-talet. Det räcker ju på 80-talet, så går det ju så fruktansvärt mycket långsammare. Alltså rent att se en pjäs, alltså Fröken Julie, det finns en sån inspelning med Tommy Berggren och Bibi Andersson som är fantastisk i de scenerna när de spelar. Men emellan scenerna så är det kameraåkningar och vinklingar som är så långsamma så att man börjar hoppa. Alltså det går inte att titta på, för man håller på att bli knäpp i huvudet. Nu tar vi en bild på en vas. Och vasen ska vara i bilden i 30 sekunder. Och så händer det ingenting. Och man undrar ju liksom, alltså på allvar, ska vi liksom titta, nu har vi tittat på vasen, kom igen.
Har tvn liksom fast, frusit på
den här bilden? Ja, men liksom, man undrar ju liksom, har den fastnat nu för att vi har den här? Och det är ju någon, en sån här grej som att tiden gick liksom, för att då hade vi inte tränat att processa bild på samma sätt som vi har idag.
Nej.
Så att det finns ju sån forskning på att vi är duktigare idag. Mm. Men frågan är om det stämmer, om det liksom hänger ihop med att tiden, samhället går fortare idag, så man gör saker fortare idag. Det är skitintressant.
Jag skulle säga att mellan tummen och pekfingret, många elever är klara på halva tiden. Men... några behöver lite mer tid, men typ halva tiden. En observation, en spaning. Vi släpper det ämnet där, låter det segla ut i vinden. Den har jag inte gjort. Det är ljudversionen av att lyssna på en vas i 30 sekunder. Nej, det är inte alls.
Nej, den är inte alls, för den är inte så lång. Men Svante har gjort väldigt fina jinglar åt oss. Jag tycker vi kan tacka honom för det idag igen. Det gjorde vi för länge sedan.
Tack Svante. Det gör vi varje vecka, fast bara i texten under som ingen någonsin läser.
Precis, men han är fin Svante.
Du och Svante är inte släkt, fast båda två heter Berg.
Vi är absolut inte släkt. Men vi är kollegor.
Absolut inte släkt med. Ja, du ser. Ja, nej, hur som helst, när vi pratar nog om Svante. Ingen människa bryr sig om Svante. Svante, du är säkert schysst, men det här håller inte. Vi ska prata om den tidlösa kunskapen, Karin.
Ja, det ska vi. Det var så här nämligen, att det var ett tweet som seglar omkring. Jag vet inte så ofta våra samtal utgår ifrån Twitter. Och jag ber om ursäkt för er som inte har Twitter. Och Twitter behöver man inte ha. Det går bra att leva ändå. Men!
Vi har provat det här i omgångar och det visar sig att det finns en värld utanför.
Absolut, det är därför vi träffas. På riktigt, istället för att twittra det här avsnittet, det hade varit konstigt. Hur som haver, så är det så att det valsade runt ett tweet där det stod att skolan ska undervisa tidlös kunskap såsom matematik, litteratur och filosofi, så stod det.
Vad är de tre? Ja. Men typ, det är som exempel på tidlös kunskap. Ja, så. Säger, vi behöver inte hålla på med programmering och sån här trendkänslig skit.
Och så var den retweetad då ett antal gånger och gillad ännu fler gånger. Och så blir jag så här, men vänta lite nu. Alltså, finns det någonting som vi kan säga är en tidlös kunskap som inte är beroende av sin tid? Och framförallt då, om man ger exempel på litteratur.
Eller hur? För då undrar man lite grann, vilken litteratur är det som är den tidlösa litteraturen?
Ja! Däremot, ja!
Det fanns ju en tid när böcker var förbjudet i skolan, för det var typ, för det mest fördummande som fanns. Det var såhär, nej, ni ska muntligt berätta när ni ska hålla på med. Om vi ska hålla oss till tidlösa kunskap, då borde vi bränna alla böcker, för att de har ju tydligen... Alltså det är ett sammanhang modernt påfynd.
Då är det ju inte tidlöst. Och samtidigt så är det ju så här att det finns vissa teman som kommer igen i litteraturen. Och det studerar vi i litteraturhistorien. Mm. Att det är vissa teman som olycklig kärlek, svartsjuka eller hjälteidealet eller sådär. Mm. Men inte ens ett sån där grej som hjälteidealet som man skulle kunna tro är tidlöst, är tidlöst.
Mm. Alltså, är det människor som vill att du ska läsa mer Astrid Lindgren i skolan? Är det de människorna? Som stör sig över att liksom de 13 av de 14 mest utlånade böckerna på stadsbiblioteket i Göteborg är Lasse-Maja-böcker numera. Det finns människor som förbannar att det inte längre är Mio min Mio. Liksom. Är det de människorna? Är det som är den tidlösa kunskapen?
Nej, men det är ju ingen tidlös kunskap, för det finns ju en tid innan Astrid Lindgren. Alltså jag förstår inte. För mig blir det ju så här. All kunskap är ju, hur vi än vänder och vrider oss, beroende av sin tid.
Vänta, all kunskap är beroende av sin tid, ja. Om inte annat så är, alltså, eftersom eleverna är produkter av sin tid och de lever i sin tid och de ska verka i sin tid, så kommer de ju inte att ha, alltså kunskapen är ju bara, när de nås av undervisning. Så förhåller de sig det utifrån den kontexten de är i nu. Och den kommer omsättas i den kontexten de kommer vara i sen. Det känns inte som att det är en jättekonstig sak att ändå så här landa i något, eller starta i. Och då är det väl klart att liksom, kunskapen mäts ju efter den tiden som är nu, i alla fall. Om den fortfarande håller, om det är kunskap som aldrig blir omodern, då kan vi säga att den än så länge är,
men vad är
tidlig, kan man säga så.
Ja, men ge mig ett exempel.
Läsa, skriva, räkna.
Ja, fast är det tidlöst?
Ja, men det kanske inte alltid har funnits, men det är väl en grej som vi rimligtvis kan veta kommer att vara relevant även i framtiden.
Ja, men hur...
Det är väl det som man åsyftar, kan jag tänka mig. Jo. Att man vet att det här kan vi vara ganska säkra på att det kommer att behövas. Mm. Men att kalla det för tidlös kunskap blir ju, om man ska peta i ordet, lite märkligt, för det är inte alltid så att folk har fått lära sig att läsa och skriva, för exempel.
Nej, men inte ens det, för att på vilket sätt du skriver ändras ju hela tiden.
Alltså, hur menar du?
Alltså ordet skall, S-K-A-L-L, togs bort i svenskan. Vi ska skriva ska. 2007 så bytte vi ut att vi stavar inte. Vi
Vem bestämmer sånt?
Nej, men det är Svenska språkrådet som går ut med... Så här,
och de är normerande liksom. De kan
bestämma, ja, men
det,
ja, men, nej, men bestämmer. Men de har det förslaget att skall är en ålderdomlig form som vi faktiskt inte ska använda, utan vi ska, om vi ska föregå med ett gott exempel, och använda formen ska. De diskuterar sådana frågor som det och dem och dem och sådana saker också.
Just det, det är de. Ja, just det, precis. Mm.
Och det, 2007 så beslutade de det. När 1942, tror jag det var, så gick Ekot och så bestämde de sig för att nu skiter vi i alla pluralsformer på verben. Mm. Så att äro blev är. Så att gingo blev gick, som det var i och så vidare. Sjöngo försvann, alltså när vi sjöngo, det försvann då i TT:s nyhetssammanfattning 1942. Och sakta men säkert så tog man bort det. För att använda ett modernare exempel, så säger vi inte tales man längre nu, utan vi säger talesperson, och det är Aktuellt som började med det, och så spred det sig.
Är det så? Ja. Coolt.
Och det här sprider sig, och så här förändras språk. Då betyder ju inte det att undervisa om språk är förvisso kanske tidlöst, men
innehållet i sig är ändå känsligt av sin tid, på samma sätt som matematiken naturligtvis måste vara det också, och filosofin, det har jag hört att det kommer nya filosofer. Det känns som att det finns en hel del stoff att undervisa om förr i tiden. Så, men ändå, om man ska vara inne på liksom den grejen, så är det, så här, det är lite svårt att veta egentligen, för allting är lite flytande. Så. Och det är bara fråga om hur länge och hur nytt och så. För om man kommer in i själva grundpoängen då, att så här, det här med att vi håller på och liksom så här, helt säkert att alla måste programmera, det är ju lite av en chansning idag.
Ja.
Nu ska man säga för exempel, bara för tydlighetens skull, att det här är ett politiskt beslut som kommer. Alltså, vi håller på att ta fram nya IT-strategier just nu. Och det enda direktivet som fanns var, det var två saker. Det ska vara en för grundskolan och förskolan och förskoleklassen. Och fritids, och en för gymnasiet och allt det andra. och det är det ena. Och det var så här, skriv in programmering. Så det är en politisk mandat. Det är inget som någon på Skolverket eller någon forskare eller så hittar på, utan det är liksom, det kommer uppifrån på något sätt. Och så har vi varit med alla delar. Och man kan se liksom olika förändringar överhuvudtaget. Men varje läroplan skiftar ju om lite grann av vad som är karaktär av ämnen. För exempel så är det många som stör sig på att slöjdämnet har teoretiserats. Så att det är mycket mindre fokus på att slöjda. Och samma sak med bild. Det är liksom det teoretiserats på ett sätt som folk som brinner för det praktiska estetiska kvaliteten är så här, vadå, är de inte bra nog? Måste det här bli ännu ett teoretiskt ämne? Kan man säga, men då, som ett exempel på ett omformas, vad som händer här är att det kommer till ett nytt ämne. Ja, men ett nytt ämnesinnehåll i alla fall. Även om det inte blir ett nytt ämne, det är ett nytt ämnesinnehåll. Och det kan man säga så här, det gör vi inte så himla ofta, att flyga till nytt innehåll. Men då kan man fundera på, är det så himla trendkänsligt då?
Nej, men samtidigt så håller jag ju inte riktigt med, för att det är klart att vi lägger till nytt innehåll. Alltså programmering känns ju så här stort för att det har med datorer att göra. Och så blir man så här bakåtsträvande och säger, jag vill inte jobba med datorer, för datorer känns som inte som att det är någonting som kommer att hålla. Alternativt, usch vad jobbigt det är med datorer, eller alternativt, det är ingenting vi behöver lära ut i skolan och sådär. Men saken är ju den att innehåll, normkritik och värdegrundsarbete i litteraturanalysen, det är ett jättesjok som lades in, som trycks på ett sätt. Alltså det är inte normkritik, det står inte så, men det ska läras ut, vi ska läsa litteratur av kvinnor och män och bla bla bla.
Men det har väl funnits i skolans värdegrund tidigare?
Ja, men det är fortfarande liksom lite olika fokus. Vad ska vi liksom...
Jo, men det läggs in genom här ett helt nytt innehållsområde, ett helt nytt kunskapsområde. Vi har pratat om det precis förut. Alltså det är så här liksom, att vi helt plötsligt man måste hitta en massa programmeringslärare. För det finns inga lärare som kan undervisa om det.
Nej. Men det är ju lik, men om vi säger så här då, film och tv-kunskap är ett ämne som vi har.
Det är ju inte ett ämne som alla hela skolsystemet måste läsa.
Nej, det är sant. Nej, okej då.
Men jag köper ändå vad du menar. Att det fluktuerar hela tiden och det får man ändå se att det är. Men det här är ändå en ganska stor förändring. En del människor känner oro och tänker så här, aha, det här är datakörkortet all over again.
Ja.
Att man, det är liksom inte genomtänkt. Eller att man tänker så här, det här är politiskt av andra orsaker än vad att det egentligen är det som är framtidskompetenser. För exempel att vi fick in entreprenörskap i skolan. Ska man vara lite cynisk och lite kritisk så kanske det handlar mer om en politisk ambition för samhällsutveckling mer än att det här är någonting som alla människor nödvändigtvis måste kunna. Kan en del människor säga. Mm. Nu låter jag som Donald Trump att jag försöker liksom hänvisa till konstiga människor på internet. Det är inte det jag menar, utan min poäng är att säga, jag är inte helt övertygad om att det här är så himla dåligt. Men det är ändå så här, folk är ibland skeptiska mot entreprenörskap för man tänker att det är ett borgerligt påfund. Mm. Och då liksom... Jag tycker man säger nej, så kan vi inte göra det. För att de fattar egentligen inte riktigt vad det är entreprenöriellt lärande. Är min poäng. Men hur som helst, det kommer alltid trender och du försvinner i trender. Och liksom man kan bara säga stopp, låt mig bara få göra det som jag vet att jag kan. Så kan en del lärare vara.
Ja, och det är ju skönt. Men samtidigt så tänker jag så här att det inte, vi kan aldrig veta att vi kan någonting.
Nej, men om man har jobbat som svensklärare i 40 år och man säger, ja, men jag är ganska bra på det med grammatik för exempel. Mm. De flesta av mina elever numera fattar det.
Ja, men får jag berätta en historia för dig då?
Ja, kör.
Jag tänker så här att jag kan jättemycket om Shakespeare. Mm. Jag kan sjukt mycket om liksom olika litterära skeenden. Jag är ju jätteintresserad av litteratur. Jag pratar mycket om det hemma och jag är jätteintresserad av det. Rent personligt, det är liksom någonting som är mitt andra. Jag läser mycket böcker och jag tycker det är jätteviktigt. Och det är någonting jag förmedlar till mina elever, naturligtvis. Mm. Men det är också så att jag emellanåt går på minor när det inte fungerar. När jag liksom, vi ska läsa Den allvarsamma leken, som är en av de bästa romanerna som finns på ett sätt. Mm. För att den tar upp så många dimensioner och den är skitintressant i språket och du kan liksom ta upp. Den har jag försökt att läsa med en klass en gång när jag bara gick. Alltså, samma bok har jag läst med massor med andra klasser och det har gått alldeles utmärkt med den här klassen, så de bara, lägg av! Vad är det för dumhet? Jag tänker inte läsa den här skiten. Och jag bara, nej, men det här är ju en tidlös... För att använda ett ord. Det här är en klassisk roman vi ska läsa. Men den är helt klass. Och jag bara, men vad är det här för... Och jag brukar ju kunna jobba igenom sånt. Men då visar det sig att det var liksom på en för hög och för svår nivå kanske. Eller hur som helst så kom vi snett. Och för att då vi ska komma igenom den här boken så måste jag undervisa, inte som jag alltid har gjort, nej, utan på ett nytt sätt. Och vinkla det här innehållet i den här romanen som på något sätt hade lyckats gå de här. För att det här skulle vara intressant att gripa tag i dem så behövde jag presentera det på ett annat sätt. Och det var ju mitt problem. Och då kan man inte komma och säga skolan ska inte falla för trender. Nej, det ska kanske inte skolan göra, men skolan ska undervisa så eleverna fattar. Och det är ingen trend, utan det är bara vårt jävla jobb.
Ja, det är en bra poäng. Vad säger du till folk som säger att skolan blir enklare och enklare och enklare för att vi sänker och sänker och sänker nivån?
Nej, men jag tror inte på det. Jag tror att vi inte, jag tror att vi sänker nivån istället för att utveckla undervisningen så att vi når våra elever.
Aha, så du menar att faktumet att vi liksom sänker nivån, det är för att försöka fixa så faktumet att det sättet vi undervisar på är mindre och mindre effektivt? Ja, kanske. Det är en ganska intressant spaning. Alltså, det är en ganska intressant tanke att hade vi sett anpassat efter våra elever och liksom den tiden som är, så hade vi också kunnat ställa högre krav.
Mm.
Det är en helt rimlig grej. Ett väldigt tydligt exempel från den biten av skolan där jag jobbar är det här med att skriva på dator kontra att skriva för hand.
Mm.
För det var en stor grej förut. Det säga, när jag gick i skolan fick jag lära mig skrivstil och sådana saker. Mm. Att man liksom tog bort det och anpassade det och gör att man kan undervisa på ett helt annat sätt. För förut var skrivprocesser i alla texter var så här, skriv en kladd, fundera på det, renskriv.
Mm.
Nu kan man säga, skriv på datorn, fundera på det, fixa de små grejerna som du vill fixa.
Mm. Mm.
Vilket gör att man kan ha mycket liksom högre takt i... Det hänger lite upp med den spaningen som jag hade förut, kanske.
Mm.
Men det gör att det är en annan skrivprocess som är... på ett sätt så tränar man ju inte det motoriska så som man gjorde förut. Kan man tycka inte var tråkigt, eller så kan man tänka ja, ah, okej, okay, det är inte världens viktigaste sak. Man får tycka vad man vill om det. Men det finns ju utrymme för något annat i det. Mm. Man anpassar undervisningen, då kan man också ställa högre krav på för exempel att producera mer.
Eller så. Innehåll.
Mm. Precis. Mm. Jag kan tänka mig att lära vad förut så här, du ska skriva minst 5 meningar för då är det en okej text.
Mm.
Vi har någon gammal diagnosmaterial i engelska som är så här, det här är från 90-talet och det är så här, de ska skriva en text om sig själva och godkänd nivån är att man ska skriva 4 hela meningar.
Okej.
Okay. det är någon gammal skolverken material från stenåldern som jag hittade av en slump och det var så här, jaha, okej. Okay. Det känns som en lite konstig gräns. Men jag tror man hade mer sånt i skolsystemet förut. Mm. Numera är det så här, men det är mer innehållet och med en annan känsla för kvalitet. Mm. För att det inte längre är en faktor att man måste ha en viss så. Och det kanske är en produkt av att liksom, ja, det blir sidospår, men nu som helst, det här med att skriva på dator istället för förhand. Det finns vissa saker man förlorar med det, säger vissa. Men det kan också vara ett exempel på hur man moderniserar för att kunna ställa högre krav.
Ja, och för att anpassa sig till sin samtid. Jag är helt övertygad om att med rätt undervisning så kan du undervisa med hjälp av den allvarsamma leken. Till alla elever i hela skolsverige som är 16 år. Jag är helt övertygad om att det går. Mm. Problemet var ju att jag gick snett och då är det så himla enkelt att man drar slutsatsen att ungen är så obildad nu för tiden så nu kan vi inte läsa den allvarsamma leken längre.
Mm.
Istället för att gå till sig själv och tänka, nej men vänta lite nu. Vad gjorde jag nu då? Alltså jag kan inte liksom förutsätta, för att all kunskap är beroende av sin tid. Och i en tid som snurrar så ofantligt fort som den faktiskt gör nu.
Mm-hmm.
I och med att det händer nya saker. Helt plötsligt, vi pratade om nej men, det här att du kan besöka nya platser på din dator. Ungar kan ta reda på saker. Man kan googla saker, man kan liksom, det är ju en helt annan. Och samtidigt som det finns elever som sitter i små filterbubblor som de inte kommer ur, som vi behöver hjälpa dem med. Så det är en väldigt annorlunda, komplex verklighet som vi inte alltid förhåller oss till och känner till.
Nej.
Och i det sammanhanget då börjar jag prata om att lösningen är att bara undervisa tidlös kunskap blir väldigt konstigt.
Det blir det. Jag har en fundering på det. Både i Chalmers, Göteborg och KTH i Stockholm har liksom ett intagningsprov. Men om man säger ett inledande matteprov i matematik.
Mm.
Typ 2 veckor in eller så ser man samma prov bara för att se vart de är någonstans.
Mm.
Och de får alltid statistik över det, hur många procent är det som klarar det och inte. Det är typ samma prov varje år. Kanske inte exakt samma uppgifter, men typ samma.
Mm. Mm.
Och det blir alltid skriverier om det. För det är alltid så här, folk som
är... Eller...
Nej, och de blir bara sämre och sämre. Och för 20 år sedan var det 3% fler som kunde det här. Så det är ju ändå ett försök att göra anspråk på tidlös kunskap.
Mm.
Och det känns ju som att man kan tänka så här, ja, okej, men det här är också något flexibelt. Även om världen av universitetsmatematik kanske är en av de minst flexibla liksom, kunskapsområdena.
Mm.
Så kan man väl ändå tänka det. Men man kan också tänka att så här, det här är verkligen tecken på att någonting är sämre. Det kom häromdagen ett sånt reportage som visar att i år går det faktiskt bättre på KTH. Och en förklaring är att det här är de som börjar på KTH nu är de första som har gått igenom LGI 11. Och LGR 11 tror jag kanske något, framförallt LGI 11. Och där gjorde man förändringar i ämnesplanerna för att anpassa matematiken så den blir mer högskolelik.
Mm.
Och då kan man ändå tänka sig, ja, och det är väl bra. Då har man haft någon utveckling där den tidlösa kunskapen blir på gymnasiet blir mindre tidlös för att man har gått ifrån sin tradition och mer anpassat efter universitetet på grund av att man på universitetet har en tidlös kunskapssyn som jag säger, de är för dåliga, gymnasiet, vad gör ni? Och efter 20 år så fick de en chans att skriva om läroplanen och då var man så här, vi har sagt i 20 år nu att det här är för dåligt, ni måste fixa det här, ni måste anpassa matematikundervisningen så här.
Mm.
Och då gjorde man det och då blev resultaten bättre. För att den ena institutionen benhårt håll fast vid sin så här, det här är tidlös kunskap och den andra frångick det.
Mm.
Hur funkar det här?
Det är en jättespännande spaning.
Sånt går jag fundera på.
Ja, men jag går också fundera på det. För jag tror ju, det är ju hela LG11 är ju sån att vi anpassat oss efter universitetet istället för tvärtom. Vi har ju sån i svensk processen också. Jag tror ju att de elever, när jag kom ut från gymnasiet när jag 94, så kunde jag inte skriva vetenskaplig text. Punkt.
Och det kan dina elever nu?
Jajamän. alla kan skriva vetenskaplig text.
Jag tog studenten 2005. Jag är ganska säker på att jag inte kunde. För jag minns när jag lärde mig det på gymnasiet. Eller på universitetet.
Ja, jag minns också när jag gjorde det. Plågsamt mycket dessutom, minns jag det.
Apropå det här med vetenskap, universitet och högskolor. Och så, jag såg en svinrolig grej idag. Får jag berätta om det? Ja, det får jag berätta. När jag var på det mötet som jag var på förut. Mm. Så såg jag en svincool grej. Som är en produkt av ett förändringsarbete på KTH. Jag tror det var KTH. Ja, det var det. Där de liksom försöker komma fram till vad det är för något. De har tagit fram en liten skrift på typ 15 sidor som är kurskatalogen för KTH 2026-2027. För då fyller de 400 år eller något sånt där. Då fyller de jämnt 200 år kanske. Som 200 år är rimligare. Som universitet. Så. Och då har de tagit fram nu. Så här, hur skulle en kurskatalog kunna se ut hos oss om 10-15 år? Ja, 2026-2027. Bara för att komma fram till saker. Vart ska vi någonstans och vägen? Mm. En process, det är en metod som heter design fiction. Där man liksom tar fram ett viktigt arbete för att liksom bli konkret i hur man, en framtid skulle kunna se ut. Jätteintressant skrift. Där de bland annat är sådär, istället för man ansöker till högskolan och så, för att få gå ett program med en utbildning som tar slut. Liksom så man söker till det. Mm. Så ansöker man om livstidsmedlemskap i en sorts liksom utvecklingsorganisation på något sätt. Där man liksom har tillgång till det för resten av livet. Så är det en organisation över hela globala världen där det finns kunskap precis överallt. Och där fenomenet KTH finns liksom i alla olika delar. Och det är studenter från hela världen som finns med i den organisationen. För att det viktiga är inte geografi utan det är liksom andra strukturer för det. De har något Deep Ocean Laboratory någonstans när någon indisk forskare liksom håller på. Där de forskar fram så här ascoola grejer. Omslaget på den här är någon så här liten kryp de har hittat på botten av något svindjupt hav. Som jag säger, vänta, den här kan vi forska lite vidare på för den ser ut som att den är odödlig. Då kanske vi kan liksom ta bort så här, ja, men cancer och sådana grejer. Så. Och att liksom man får en massa konkreta grejer där som är så himla coolt. Och den processen, bara den metoden design fiction där det säger hur skulle det kunna vara i framtiden. Så himla ball.
Är kunskapen tidlös där?
Precis, det är det verkligen det som är frågan. för de har ju verkligen varit så här, nej, vi slänger upp alltihopa och så. Mm. Utan att bara säga vi ska sluta undervisa, vi ska sluta utbilda, vi ska bli så himla flummiga, utan så är det så här, vi måste göra det mycket effektivare. Vi måste göra det mycket mycket bättre.
Och mycket djupare och mycket tydligare och mycket mer anpassat efter dem som är och ska använda kunskapen.
Precis, och det är liksom så här, men i när skulle du få en personlig AI-mentor som hjälper dig längs med vägen då, som utifrån dina resultat och behov och förutsättningar liksom coachar dig vidare. Och man behöver inte säga att det börjar med slut, man behöver inte säga att man tar examen. Vad är poängen med att ta examen för exempel? Är det en grej som verkligen behövs?
Ja, det beror ju på om vi ska jobba som läkare så kan det vara bra om man har en läkarexamen.
Jo, men att du någonstans har blivit certifierad.
Ja.
Men det finns ju ingen poäng med att sluta lära dig om medicinsk vetenskap.
Nej, absolut inte. Så att vi slutar med att kunskapen är inte tidlös, den är inte evig utan den är pågår till oändligheten.
Här sitter vi ju pågår.
Ja.
Och snart gör vi inte det. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka. En påminnelse. Gå in på Svenska Podcastpriset. Rösta på oss. Då blir vi väldigt glada. Tack för att ni gör det. Här kommer en elevkrönika.
Skolan, då ska man redovisa en bok. Och när man har läst 5 böcker, då finns det något som heter läsborgarmärke. Och det får man när man har läst 5 böcker. Annars så får man inget läsborgarmärke. Jag håller på med den tredje. Så snart för den. Snart! Man får läsa upp från hela klassen typ. Ja. Ibland får man bara för fröken och ibland får man för halva klassen och sånt. Så det var det. Hej då! Det här är